Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I veckans podd har Tobias haft show på hemmaplan.
Gabriel har varit på Lasse Berghagens begravning.
Vi tackar Robbie Williams för sitt mod att prata om panikångest.
Det är lättare sagt än gjort att vårda sina relationer när man knappt har en relation att vårda.
Och till sist ger vi tips på saker att uppleva i december.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias.
Det är jag som är Gabriel. Tobias, vi pratade ju i förra podden om att du var singel fortfarande och kanske var lite sugen på att ta steget vidare.
Har du hittat en pojkvän till mig?
Inte jag har inte hittat, men jag var på middag häromkvällen hos Ulrika Davidsson. Du vet, kokerskan som de kallar henne för. Hälsogurun och receptboks... vad säger man? Receptboksdrottningen kan man väl nästan kalla henne för. Så jag var där på middag och så började vi prata om dig. Och Ola Lauritsson var där också. Och då frågade Ola om du fortfarande var singel. Och då så sa jag det att ja, Tobias är singel, men jag tror att han liksom börjar öppna upp och börjar bli liksom redo för att kunna träffa någon.
Och då säger
Ulrika, ja, men den där finnen är ju ledig. Jag bara, den där finnen? Vad då för finne? Ja, men du vet den där finnen som är överallt. Jag bara, vad menar du då? Ja, men han som är på tv ibland. Jag bara, nej, jag vet inte. Jo, men du vet, han som var gift med Gardell. Jag bara, vadå?
Mark Levengood.
Jag bara, ja, men vilket bra förslag. Ja, men då ska jag ta med det till Tobias och framföra att då är saken klar. Du och den där finnen kan bli ihop. För han är ledig, alltså, säger Ulrika Davidsson.
Han är ledig nu, alltså det är perfekt. Det är så bra det här, tycker jag.
Äntligen.
Det är bara... en bög och en bög till. Bög plus bög blir sant. Så bara så här, det är klart.
Ja, så enkel, klart. Sån enkel ekvation. Sån enkel ekvation. Jag tyckte bara att det var så roligt.
Tack Ulrika, det var jättegulligt.
Hon kom inte på vad han hette, men hon kom på den där finnen. Jag tyckte det var väldigt roligt. En av Sveriges mest kända människor.
Apropå Jonas och Mark så hörde jag en stand-up med Magnus Bettner i dagarna. Och då sa Magnus att han spydde galla över Jonas. Han tyckte han var fruktansvärd människa. Och jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara att han tyckte i alla fall inte om honom. Och det finns ingenting gott i honom. Jo, ibland om Mark är inne så blir det inte gott. Åh,
gud. Fick han in ett litet bögskämt också i det hela.
Ja, det bästa. Ja, så är det.
Ja, kära värld. Så kan det gå.
Ja, väldigt bra. Du, apropå bögskämt så vet du varför bögen fick sparken från spermabanken?
Nej.
Någon såg honom dricka på jobbet.
Nej. Vad är det för äckliga skämt? Ska vi inte försöka lyfta homosexuella här, inte trycka ner dem?
Ja, det bättre kommer från oss i alla fall. Är det dags att gå hem till veckan?
Jag tycker att det är det, absolut.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Berätta, vad har hänt i din vecka, Tobias?
Jo, men du vet, vet du vad, Gabriel? Jag har ju gjort motivationsshowen, förstår du?
Är det sant?
Det är ju helt sant, förstår du, vet du? Och det bästa är att vi har varit hemma i Örebro och i Göteborg. Alltså varit hemma på hemmaplan. Och när man är hemma i Örebro och gör showen så här, då kommer ju allt och alla. Man känner liksom allihopa som är i publiken. Det är ju inte, det är helt makalöst, alltså bara, så här. Och något av det största var att en av de personerna som jag faktiskt tyckte var ganska så riktigt elak under när jag gick i skolan var där och tittade på showen.
Hur var det då?
Ja, men alltså, jag tycker bara att det är så stort att man måste väl någonstans veta med sig om att det här, att han inte var så jävla snäll under de här åren. Då måste han känna någonstans så här bara. Men att man går dit och utsätts ju för att höra om det. Jag tycker det är skitstort. Jag tycker det är, som tänkt, som, jag tycker det är ett sånt bevis på att man på något sätt har, alltså, vill be om ursäkt eller så här. Jag, inte att han sa det, men...
det är verkligen ett sätt kanske att visa att man ber om förlåtelse. Eller också är man helt ofrånvarande och förstår inte att man har gjort något fel. Så det är antingen två,
nej, kanske.
Två världar.
Ignorant eller faktiskt en stor människa som kommer och på något sätt ber lite om ursäkt. Nej, jag tycker det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag blev väldigt glad i alla fall, så att jag tackar för det. Och det var så sjukt kul att vara hemma på Bergmanteatern i Örebro. Och bara få, jag känner mig så hemma där. Du har säkert känner så någonstans när du kommer till Katrineholm, att det är någonting som jag säger, det här är min teater, det här är min kyrka. Så här. Det är ju något speciellt att vara där. Och mamma och pappa var där. Och så var det sjukt att det blev lite fel då, innan jag hade skulle ha min långa prata så här, själv på scenkanten, så blev det lite tekniskt fel att skärmen fungerade inte. Och då skulle jag, de bara, ja, men berätta en historia då, så jag bara, ja visst, det var, jag ska berätta en historia, så här, bara på så bara, nu do it så här. Och den enda historien jag kom på, det var den här när jag ringer hem till brorsan och Rufus, 7 år, svarar.
Aha.
Har jag berättat den?
Nej, jag vet inte vad jag kommer ihåg.
Har jag berättat för dig?
Nej, jag är inte säkert jag kommer ihåg.
Men han bara, det är Rufus. Ja, jag bara, hej, ja, det är Tobias. Vet du är brorsan där, för vi ska till Örebro imorgon och titta på showen. Ni kom ju också. Så vi skulle bara prata med honom bara om platser och sådär. Han bara, hej, mamma och pappa är i sovrummet. Ja, och så han bara, aha, okej, okay, ja, men du får säga till brorsan att han ringer till mig när han är klar i ett sovrum. Och så bara, han bara, ah. Så här. Och så hade det gått en timme till och han hade fortfarande inte ringt. Så jag ringde så här, ja, men du, så ringer igen. Och så bara, ah, det är Rufus. Ja, det är Tobias igen här. Mamma och pappa klar eller? Nej, nu är de i köket. Jag bara, fan. Som händer. Men ring tillbaka. Jag ringer tillbaka lite senare då. Eller be dem ringa mig så fort de är klara. Ja. Och så går det som 2,5 timmar till liksom.
Oh, wow.
Klockan 11 på kvällen.
Inga 4 sekunder här inte.
Verkligen inte. Nej. Och jag ringer en gång till och bara, det är det. Jag bara, men du är fortfarande vaken liksom så här bara. Ja. Vad är man pappa nu då? Ja, nu är det i garaget. Men vad gör de i garaget? Letar efter mig. och så blev jag så rädd att Rufus var ju där. Ja. Att han skulle ta illa vid sig. Ja, så här, då, att han tyckte det var jobbigt att teatern skrattade åt det. Liksom. Mm. Men så hade han somnat. Som typ,
ja, det var ju tur. Han sov. Åh, god, det är så klassigt. Ja, nej, men jag fattar. Vi var ju i Hjalmar Bergman-teatern och gjorde poddshowen tillsammans för några år sedan.
Ja, exakt.
Så jag kommer ihåg hur det var att vara där. Det var ju fantastiskt. Så jag förstår din känsla. Men jag måste bara få komma tillbaka till den där killen då som var elak mot dig när du var liten. Såg du, visste du att han skulle komma, eller stod du där på scenen och helt plötsligt så ser du honom? Eller hur gick det till?
Nej, vi går ju ut efteråt och står och hälsar på alla i publiken efter showen är slut. Och då så kommer fram och så hälsa. Och,
Så, så att du hade inte sett honom under showen?
Nej.
Det var väl skönt det kanske.
Han var inte värst av alla sen. Men jag vet bara, det var alltså, det enda av att jag kommer ihåg så här. Som inte, i alla fall inte gjorde någonting för att det skulle bli bättre.
Nej, liksom. Jag förstår.
Så att, men det var stort tycker jag. Mm. Det var väldigt stort för mig i alla fall. Och Katana han inte kom fram och sa hej.
Fint.
Det var stort.
Jag har varit
på... Hur har det?
Jo, det har varit mycket saker som har hänt faktiskt i mitt liv. Såna här vardagliga saker som har varit lite jobbiga. Men det började ju med då att när vi poddade tillsammans i måndags så berättade jag i podden att jag skulle gå på begravning. Och jag var på begravning precis efter Lasse Berghagens begravning. Och det måste jag ju säga att det var ju en fantastisk begravning. Så vacker och så mycket kärlek. Det var helt fullproppat i då Hedvig Eleonora kyrka där han begravdes. Mm. Han bodde ju rakt över gatan där, så det var ju liksom hans hemförsamling kan man säga. Och det var så mycket. Alltså alla var där. Alltså alla, om man tänker i showbiz i Sverige, var verkligen på plats. Sen var det ju väldigt mycket musik såklart. Det började med att Kalle Moreus och Orsa Spelmän tror jag det var gick in och spelade. Och så sjöng Loa Falkman sjöng först. Alla tolkade Lasses låtar. Så det var liksom genomgående tema, vilket ju också är ganska logiskt. Så Loa Falkman, nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var han sjöng. Och Sarah Dawn Finer sjöng en låt som jag inte kände till. men sen så kom Helen Sjöholm och sjöng också en låt som jag nog inte vet vad det var för låt. Men det var jättevackert. Men sen så kom Benjamin Ingrosso.
Kom det en låt till som du inte kände till?
Det kom en låt som jag kände till. Benjamin Ingrosso sjöng Teddy Björn och Fredriksson. Och gjorde det på ett sätt som, alltså du vet, alltså hela kyrkan. Det var ingen som kunde hålla tårarna tillbaka. Vi grät så mycket. Och sen helt plötsligt i denna vackra sång så reser sig en barnkör upp. Som jag inte ens hade sett att de var där. Och bara, du vet, sjunger med på sista refrängen. Det var så otroligt vackert. Det var så fantastiskt. Jag hoppas att han gör en inspelning. Har han spelat in Teddy Björn och Fredriksson, Benjamin Ingrosso, förut?
Jag vet inte. Absolut inte. Men alltså, det finns ju ingenting som han gör just nu som inte blir guld.
Det var så
otroligt. Alltså, vilken person, vilken artist han är. Alltså, det är ju, alltså, vilken begåvning han har. Alltså, vilket sätt han har att röra så otroligt många människor på. Jag tycker det är så beundransvärt. Jag tycker det är helt otroligt. Han är som tänk att det går... Vilken revansch, vilken grej för honom att efter så mycket skit bara få vända allting till bara positivt och glädje och kärlek. Fantastiskt.
Och också tycker jag det är så häftigt att han vågar liksom göra många artister, nu drar jag inte alla över en kam, men många artister, de är väldigt så här, kanske fasta i sitt eget material, och framförallt när de ska lansera sig i början, att man, ja, jag sjunger mina låtar, jag vill göra det på det här sättet, och liksom, det finns en sån otrolig strategi runt allting. Men med honom så känns det som att han kastar sig ut och gör, han känns så äkta på något sätt. Det är liksom, han känns som en ny Ted Gärdestad. Och det är kanske inte liksom, det kanske inte helt har legat i tiden, men nu har det blivit det nya på något sätt, att bli lite som Ted Gärdestad, så att ha hantverket. Jag tänker på honom, jag tänker på Thomas Stenström som ju också är jättepopulär. Det ligger någonting i det här lite enkla, vackra melodier, vackra texter som handlar om liksom saker som är ganska utlämnande. Och jag tycker att det är jag tycker det är så fint att det kan få komma tillbaka, att vi kan få komma tillbaka dit. För det är ju någonstans där som man blir som mest berörd.
Men tror du att de två, det är väldigt bra exempel tycker jag, både Benjamin Ingrosso och Thomas Stenström, tror du de har en strategi för sina karriärer? Det känns inte som att, det är klart de har en idé av vad de vill göra och vad de vill stå för, men jag tänker att det känns som att de säger bara ja till saker och ting så de känner att det här vill jag göra. Det är så många som tycker som det verkar som att nej, det här får jag inte göra, det här är dåligt för min karriär, och det här kan jag inte göra, det här är inte pretentiöst nog liksom, så känns det ibland. Och de bara är så opretentiösa. Mm. Jag älskar det.
Verkligen.
Att det är bara så här, det är inte så pretto.
Nej. Ja, jag tror inte att det finns en strategi, utan jag tror tvärtom att det är bara kärleken till musik och kärleken till att få göra olika saker som tar en på olika vägar helt enkelt. Jag tycker att det är fantastiskt. Och sen så kom då de här Dad Harmony. Har du sett dem på
ja.
Jag vet inte om Nej, men alltså jag tror att det var många där inne som kanske inte kände till dem, men de är ju ett alltså Instagram och TikTok fenomen. Det är ju, vad är det? Är det fem eller sex pappor liksom i sin bästa ålder som sitter runt ett köksbord och sjunger i stämmor och har barnen med sig och liksom bara är så och de gjorde då den här sången som jag hade fick glädjen att vara med och köra på i Melodifestivalen 1996. Lasse skrev en låt som heter Du är för alltid en del utav mig. Jag kan spela lite grann på den.
Mm.
Det här var alltså då Henrik Åberg som ju var Sveriges Elvis Presley. Han hade varit med i Sikta mot stjärnorna och vann Sikta mot stjärnorna och blev jättestor då 96. Och så var han med och tävlade med Lasse Berghagens låt i Melodifestivalen Du är för alltid en del av mig. Och jag hade då, stod i huskören det året så att jag var med och körade på den här låten. Och det som var roligt var då att de just hade valt den här och gjort en cover på. För att det är inte så här given Lasse Berghagen-låt. Det är liksom inte kanske en av hans mest kända. Det är inte Sträck ut din hand eller du vet någon av dem där som man har hört mycket.
Mm.
Så det var väldigt, väldigt fint. Det var väldigt fint. Och sen så då till slut så fick man då gå runt kistan och ta avsked. Och det, alltså... Det är ju helt otroligt. Men det var bara så mycket kärlek i det där rummet. Och så många människor. Man förstår hur mycket han... Vilket liv han har levt. Och vad många människor han har berört. Och nu var det en sak jag glömde bort. Det som var häftigast, om man får säga det, på hela begravningen. Vet du vad det var? Det var en kompis till honom som stod där framme som gick runt kistan. Och så reser han sig ut och säger att... Lasse, du har berört oss... I hela ditt liv. Du har gett oss så mycket kärlek. Nu vill vi visa kärlek tillbaka. Så låt oss stå upp och ge dig en stående ovation. Du vet, hela kyrkan bara reser sig och bara klappar och bara jublar. Och det var så häftigt. Jag har aldrig upplevt det på en begravning förut att man har gjort det. Det var så befriande. För det var så mycket förlösande. Det var så mycket känsla. Och det var så rätt också just med Lasse som ju liksom... har stått på scenen och tagit emot folkets applåder i alla år. Att det var klart att det är så man ska avsluta hans liksom, liv här på jorden. Nej, det var så fantastiskt.
Åh, vad fint. Alltså, det måste ju bara... Tänk vad konstigt det är ändå så här i balans med människor av olika. Jag tänker att han får då så här en hel kyrka. Alltså hela svenska kändiseliten, alla hans vänner som han har. Det är klart, han har ju levt i den här världen, så det är inte så konstigt. Men tänker och de som inte... Tänk de som har en tom kyrka, som kanske bara har 2-3 stycken står. Bara vad konstigt det är. Eller hur? Att vilken, vem man har varit i livet, hur det kan spegla sig i den här kyrkan.
Verkligen.
Eller hur?
Verkligen.
Jag fick en sån här liten... Den jobbig känsla faktiskt i helgen när vi pratade ju väldigt mycket om relationer i showen och så pratade vi om att man ska vårda sina relationer såklart och man ska vara visa dem man tycker om hela tiden att man har dem i sitt liv, att man känner kärlek och så. Men jag tänker att det är inte självklart att man har någon.
Nej.
De som bara säger, ja men hur ska jag hitta någon då? Liksom det här... Det finns så många som är ensam och som kanske kämpar med att hitta någon att dela saker och ting med överhuvudtaget. Mm. Och den slog mig bara så mycket. Alltså, det är inte så, alltså, kan vi börja prata om att vårda relationer? Eller folk kanske inte ens har relation att vårda.
Nej.
Det är så... för att du vad jag menar? Att det blir så påtagligt. När man alltid är så... Man är så... Man har sån tur att man har liksom fått en sån... ens har så många vänner i sitt liv som man faktiskt kan vårda, men som en del inte har det.
Nej.
Jag tycker det är hemskt.
Nej, och jag brukar tänka på det ibland när man är på till exempel på Konsum eller på Coop eller Ica när man går och handlar, och så ser man liksom ensamma människor som kommer in och går och handlar och som kanske stannar vid kassan och pratar lite längre. Och när man är stressad så tänker man så här, kan inte bara skynda på nu, du vet, jag måste iväg liksom. Och så brukar jag stanna upp och tänka, men tänk om det här är det enda tillfället som den här personen har, kanske en gång i veckan eller ett par gånger i veckan, att faktiskt få kontakt med någon människa, med kassörskan eller kassören som sitter där liksom. Tänk om det är den enda dialogen som den här människan har i veckan. Då måste jag ju ge den människan den tiden att få prata.
Verkligen. Och det säger de ju på 1177 också till exempel, att det är ju så många procent som ringer in bara för att ha pratat med någon överhuvudtaget. Mm. Och då bara kan få prata om sina sjukdomar, kanske till och med inte ens har en sjukdom, men bara för att höra en annans röst och bara har någon typ av empati, att man kanske har någon som stryker en medhårs. Ja,
finns det inte någon sån här linje som, jag vet att förr i tiden så fanns det en linje som hette medmänniska. Heta linjen fanns ju också.
Men hallå, just den här
vad heter det, hjälpande medmänniska eller vad de kallade det för. Att det var bara till för att ringa in och prata om man inte hade någon att prata med. Och man behövde inte ha ett syfte liksom. Jourhavande medmänniska.
Ja, det borde det.
Jourhavande medmänniska.
Det borde det verkligen. Hoppas jag verkligen att det finns kvar, kan jag säga. För det är ju, alltså, vem ringer man om man inte har någon? Vem ska då ringa till? Och hur, jag har ju pratat om det förut i podden, jag vet det, men hur alltså, för det kostar ju på att gå ut och skaffa relationer, så är det ju bara. Man måste ju ge så mycket då, om man ska, tänk dig bara, nu har jag varit uppe i Järvsö i över helgen och haft dansevent tillsammans med Maria Bild, och då är det ju så fint då i Järvsö, eller på Springtime, på här dansresor, att folk är så inkluderande, så om man åker dit själv så kan man fortfarande sitta och äta mat med folk, och man kan liksom, man känner att man är en grupp människor, man är inte själv fast man reser själv. Men att ta det beslutet att åka dit och riskera då, kanske inte vet att det är så där, men alltså, att där är verkligen så att här sitter alla med alla, och vad det kostar på i nervositet, kanske lite ångest, man ska åka på en resa själv någonstans. Jag tycker det var jättejobbigt att åka hem ute själv och resa. För det kräver då, ska man ju söka upp människor. Alltså, det är hatten av för de som orkar göra det, åka ut i världen själv på backpacking och så här, bara, man vet ju själv att det kanske blir vara jätteskönt att möta sig själv, men man måste ändå kräva en del att ta kontakt för tiden, man vill ha kontakt med andra människor.
Så är det ju, verkligen. Det är verkligen så. Men det är fantastiskt att det finns sådana möjligheter. Och jag såg precis faktiskt nu innan vi skulle podda, så var jag inne på Facebook och såg två av mina körsångare som precis hade landat på Teneriffa. Och sen så lägger de ut en bild och skriver att var man än kommer i världen så springer man alltid på någon körkompis. Då hade de landat på Teneriffa, går in på toaletten och så var det en körkompis där som skulle flyga hem, alltså du vet. Och då jag blir så varm i hjärtat, jag blir bara så här, vad fint. Tänk att det finns, att det liksom har blivit ett community, att man stöter på körmänniskor liksom överallt, och även om man kanske inte känner varandra så väl så har man ändå det här som binder en samman, alltså det, jag är så lycklig. Jag blir så lycklig när jag ser sånt här. Fantastiskt.
Men tänker jag att om man nu känner sig ensam, tänker jag att jag vet att det är lättare sagt än gjort säkert, men tänker man måste ju ändå få hitta sitt sammanhang och göra någonting i alla fall, och sjunga i kör, vara med i dina kör är ju ett utmärkt exempel på att det faktiskt kan, inte bara behöver betyda att man ska sjunga, att man kanske kan hitta ett sammanhang där man kan hitta nya vänner eller relationer, i alla fall någon som pratar och säger hej, hur mår du när man kommer.
Visst.
Det är så. Ja, och det är ju, även här dansresorna, det är ju fantastiskt alltså. För att dels får man då röra på sig, man får ha någonting att prata om, för man är alla därmed i samma syfte. Och så kan man kanske också träffa andra människor som man kanske kan i framtiden utöka sin relation och sina lite till vänskapsband med. Så det är ju, så det finns mycket man kan göra, men jag fattar, det kräver ju skitmycket att våga göra det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är på Mallorca. Jag vet inte om jag sagt det än i podden.
Nej, jag vet inte, du är alltid på Mallorca, så du, det är nytt.
Och sen så häromdagen så ringde det på dörren. Jag har en sån här porttelefon. Det kommer du ihåg att jag har. Och så stod jag och pratade med Dejan, och så ringde det på den här porttelefonen. Och jag brukar, det gör det ibland sådär. Och jag brukar aldrig svara när det ringer, för att jag känner så här att är det någon som vill någonting till mig, så har de förmodligen hört av sig innan. Så att jag svarar bara när jag vet att det är någon som ska komma. Men så ringde det igen, och så säger Dejan så här: men du måste svara nu, gå och svara. Ja, och så lyfter jag på luren, jag bara:
hallå.
Och så bara:
Ernst Carl Gabriel Daniel Fors.
Och jag bara, du vet, mitt hjärta bara stannar. Jag bara:
si.
Och så börjar han säga någonting på spanska. Jag bara så här. Och så tänker jag så här: varför säger han alla mina namn? Och bara så här: vem kan det här vara? Så här, så jag bara:
is it polizia?
Det var det första jag tänkte på. Är det polisen? Jag bara, vad har jag nu gjort liksom? Vad är det nu jag gjort? Du vet. Så här, jag, du vet. No. Och så han bara:
no, this is a post.
Jag bara: aha, okej. Okay, post, okej. Okay. Och så öppnar jag. Och så tänker jag, nu kommer han väl upp då till mig. Och så kommer ingen. Så jag sitter här och väntar i lägenheten. Och så tänker jag, okej. Okay. Så jag åker ner då till våra brevlådor och öppnar den här brevlådan. Då hittar jag en som en slip, liksom en stor, du vet, så här slip som man får, alltså som ett långt kvitto nästan. Och så står det så här: du ska infinna, jag översätter då det här, och så står: du ska infinna dig på skattekontoret imorgon. Det här är andra gången vi kommer och ringer på dörren. Och du har inte varit hemma, du ska infinna dig imorgon. Va? Och jag bara, du vet, jag får panik. Jag bara, vad är det jag har gjort? Du vet, vad är det nu för skatt? Det här är min största mardröm liksom. Du vet, det är som att det händer saker hela tiden. Och jag bara, jag har allting på autogir. Och jag har liksom försökt att veta när det är olika skatter som ska betalas varje, på olika delar av året. Jag har försökt att ha koll på det här liksom, för att inget sånt här ska hända. Ja. Och jag bara säger, eller har jag, och någonstans säger, det kan också vara att du liksom har gjort, att det är någon bot på något slag, att du har kört med någon trafikkamera, det kan vara vad som helst. Jag bara, okej. Okay. Så jag, det hela den där dagen var ju förstörd, och sen så kunde jag inte sova på natten, och så gick jag upp jättetidigt på morgonen, så att jag var på skattekontoret 08:15 när de öppnade. Så kom jag dit, och då är det så här, utanför är det en sån här maskin som man ska trycka på, du vet, så här, för att ta en kundlapp då. Och då står det bara på spanska. Men så förstod jag att det ena var då bokad tid, och det andra var om man bara var där spontant. Så jag tryckte på den spontana, och då står det så här: no, någonting med nej, och så stod det telefonnummer. Jag bara, okej, okay, nu spelar jag dum, tänker jag. Så jag går in och pratar engelska, och som att jag inte fattar. Så jag bara, excuse me, I have this little ticket here and I need to like figure out what it is. Och han bara så här: talk to person there. Jag bara, okej. Okay. Och så är det en man då. Och du vet, jag hade förberett mig då med pass och körkort. Jag hade allting med mig så här. Mm. Så jag lämnar över den här lappen, och han bara: 9 number. Jag bara, just det, 9-number. Det är ju så här personnummer, spansk personnummer.
Ja.
Och jag bara, just det, 9-number. Åh, det hade jag ju glömt. Så började jag leta i mejlen då, för att jag vet att jag har ett mejl med det här 9-numret. Och jag står och letar och hittar det såklart inte. Du vet, jag känner mig som att, jag känner mig helt dum. Alltså jag känner mig så dum, du vet.
Och sen och som en kriminell.
Som en kriminell och dum. Alltså jag känner mig så här, jag har ingen koll på någonting. Och sen till slut i alla fall så får vi fram det där 9-numret. Och då får jag en kölapp. Och så får jag sitta och vänta i kö. Och sen så kommer jag då fram till själva den här personen som ska hjälpa mig då. Och det är en kvinna, jättegullig tack och lov. Men pratar bara spanska. Bara spanska. Så hon börjar då såhär.
Och din spanska är ju helt felfri.
Är det helt felfri. Och börjar bara, elektroniko någonting. Jag bara, elektroniko, vad kan hon mena liksom? Bara, såhär, hotmail, gmail. Jag bara, aha, du menar e-mail. Okej, kanon. Ska jag skriva ner det? Hon tar mitt mobilnummer, hon ska ha mitt 9-nummer. Hon tar alla möjliga uppgifter på mig. Men säger fortfarande inte vad det gäller. Jag bara, men vad är det jag har gjort? Du vet, jag bara sitter och blir bara mer och mer nervös. Och bara samlar på sig uppgifter liksom. Och sen helt plötsligt så kommer det Fiat. Jag bara, Fiat. Jag bara, si, jag har en Fiat. Jag bara, okej. Så jag bara, so, what is the problem? Is it like camera? You know, driving, do camera? Oh my. No camera. It's tax. Fiat tax. Jag bara, aha, skatt. Så då visar det sig då att det är någon så här årlig bilskatt som jag inte har betalat. Som jag inte ens en gång vet att den existerar.
Hur mycket är det här på då?
Ja, den var alltså på 70 euro. 800 kronor. Förstår, jag menar, det är ju inga pengar i sammanhanget. Och den skulle ha varit betald i mars. Så då, istället då för att skicka ut ett brev och påminna, då skickar de hem en snubbe till mig. Två gånger har han varit hemma hos mig och ringt på. Förstår, för 70 euro. Förstår hur mycket det kostar att bara skicka ut honom? Liksom alla de här grejerna.
Det är helt sjukt.
För 70 euro.
Och varför kommer det inte på din mail? För om du nu hade, du måste väl ha din mail när du ska ha försäkrings...
De vet ju uppenbarligen vart jag bor. Så varför inte och varför inte då, när de skickar ut den här slippen, varför inte skriva vad det gäller? Kan de inte bara skriva då att det gäller min Fiat, det gäller en skatt? Så att jag vet, så att jag inte behöver tro att jag liksom har mördat någon fast jag inte vet om det. Alltså det är ju liksom, det är ju, det var så hemskt. Och sen tog hon då mitt... det tog hon också mitt banknummer. Hon skulle alla uppgifter om min bank. Och du vet, jag bara så, det var så hemskt. Och så gick jag därifrån då med en sten lättare från hjärtat. Så det, det kändes
gud,
skönt
att gå ifrån. Men det var väl jätteskönt. Det var tur i otur att det inte var mer. Det kunde ju vara vad som helst.
Du är inne i fängelse för... och så tänker jag igen då. Tänk hur det är då för alla som flyttar till Sverige. Som är med om såna här grejer. Så, jag menar, det är ju saker som händer hela tiden. Som vi tar för givet. Som man tycker så här, lite skatt hit och dit som ska betalas. Kivra-appen som du pratade om häromdagen. Häromveckan.
Ja.
Som säkert inte människor har koll på. Och... jag förstår, det måste vara hemskt att komma till ett nytt land.
Det har vi sagt någon gång också innan. Jag tänker att man hade hemkunskapen i skolan, tänker jag så här. Då är väl allt sånt där med försäkringar och deklaration så här, att man inte lärde sig sådana saker som alla människor ska kunna. Varför är inte det så här liksom nödkunskaper som varenda individ i vårt land ska ha nytta av? Varför är det inte det? Alltså, häromdagen en månad sedan var det ungefär, blev varse, för de ringde från Trygg Hansa och frågade om jag ville köpa en hemförsäkring. Och jag bara såhär, nej men jag har hemförsäkring, jag har redan ett annat företag som har hemförsäkring. Och så kollade jag upp det, såhär, bara för att kolla om det var så. Då ringer jag till mitt försäkringsbolag såhär, nej vi har bara din företagsförsäkring.
Oh my god.
Jag bara, va? Ja men, hur kan jag inte ha hemförsäkring liksom?
Nej, det är läskigt, Tobias, det är läskigt.
Ja, alltså, pappa sa bara, du måste fixa livförsäkring. Det är alltså det viktigaste, du måste ha livförsäkring. Bara, så där har jag, livförsäkring är jättebra så här. Men ingenting annat om du skulle ha så här, vad skulle jag behöva mest av? Drulleförsäkring är alltså viktigt för mig. För att jag skulle, alltså det händer ju saker hela tiden så här. Alltså alla andra försäkringar är ju bara så här blasé, men alltså bara, det är dumt liksom. Och så att, alltså, hur, att inte bara så här, att någon säger så här, har ni kollat upp nu att du har hemförsäkring så att det är så att vi alla måste ha, annars så kommer du bli alltså ruinerad om det händer.
Ska man inte som mäklare ha med det? När mäklaren säljer en bostad till dig och du sitter och signar papperna, ska inte då mäklaren ge dig liksom en så här checklista på 10 saker eller någonting? Se nu till så att du köper en hemförsäkring till ditt nya hem. För det måste man ju fixa dag ett.
För jag tänker, men är det inte så? Är det inte obligatoriskt att ha en hemförsäkring när man köper en lägenhet?
Ja, det ingår ju inte i köpet. Du måste ju fixa det själv.
Nej, men jag menar bara att det är ingenting som de ska säga. Så jag måste skriva på det. Du måste ha en hemförsäkring, annars kan du köpa lägenhet. Liksom.
Så borde det ju vara.
Varför har jag gått ifrån Trygg Hansa som jag hade innan på Söder? Varför har jag flytta med den hit?
Mm. För att du kanske trodde att det var samma hemförsäkring som gällde i gamla hemmet som i nya hemmet. Att man inte började förnya den liksom.
Ja, fast vem säger upp en hemförsäkring om man fortfarande har boende?
Nej, det är klart man inte gör. Det gör man ju inte. Men ibland så missar man ju att betala dem där och sen så försvinner de ju bara. Så att jag menar, det är ju inte en sån försäkring som jag tror att du får påminnelse på påminnelse för. Utan du kanske får en påminnelse, sen så skiter de i det. Då försvinner ju försäkringen istället. Det är inte så att de skickar dig till kronofogden för en hemförsäkring. Men vad jag menar är det, jag tycker så här, när man kommer som ny till ett land, när man då till exempel då i Sverige får sitt personnummer eller när man här får då sitt 9-nummer, borde man då inte ha så här, nu för att du ska få ditt 9-nummer så får du komma på en liten introduktion där vi berättar då det här och det här måste du ha koll på för att det kommer att gynna dig om du vet om det här, för att annars så kommer de hem och knackar på dörren. Att man inte vet om det innan, istället för att få hjärtklappning när de kommer. Det här är ju liksom fy vad hemskt.
Fast det är ju där när man inte är, nu är du mycket bättre än jag såklart, men när man inte är helt strukturerad, när det inte är ens starka sida att ha koll på den här saker, så är det ännu viktigare liksom, att man verkligen bara strukturerar upp allting. Så bara, vad behöver jag egentligen för att, som ett överlevnadskit alltså.
Exakt.
Alltså nu är, så nu har jag varenda försäkring som går att få, kan jag säga. Nu har jag om det händer någonting så det är, nu är jag helt försäkrad från tårna upp till huvud. Ja, och varenda epinal jag har hemma här är penal är helt försäkrad också, kan jag säga. Så att mina dansben och ja, så nu kan det hända vad som helst.
Nu kan det göra vad som helst. Ja, det låter bra. Mm.
I säng med Tobias och Gabriel.
Jag skulle vilja slå ett slag lite för att vi ska släppa ett event idag som heter Dance Your Heart Out. Jag och Kalle Sten ska ha ett dansevent i mars. Och jag tänkte att det kunde vara en bra julklapp, tänkte jag, så här, om man tycker om att dansa. Och förra gången så var vi 70 glada kvinnor som var med på det här dansevenet. Det är för alla, det är inte bara för kvinnor, det är för alla kvinnor och män som tycker om att röra på sig och ha lite kul och kanske dra på smilgroparna också lite i mars. Den 16 mars är det på Clarion Sign och jag tycker också det är en fin, bra julklapp. Så kan man röra på sig och även få en helt underbar dag att ta med sig in i vår mörkret.
Fantastiskt, otroligt bra event. Du, jag, innan vi går på listan, så jag har en sak som jag vill prata om till. Jag har sett Robbie Williams dokumentären på Netflix.
Japp.
Har du hört talas om att han har en dokumentär?
Jajamän, jag har inte hört någonting om den dock. Så du får berätta lite, får vi sammanfatta den lite grann.
Ja, så här är det då att Robbie Williams var ju med i Take That, som vi vet. Och han var 16 år när han kom med i den popgruppen. Och sen dess så är det någon som har filmat honom. Alltså under alla 30 år som det är då sen det här hände, så har han blivit filmad. Men det har aldrig, man har inte använt det här materialet till någonting. Så den här dokumentären bygger på att dokumentärteamet kommer hem till honom idag och så sitter han och tittar på liksom gamla filmer från hela sin karriär, behind the scenes grejer. Och det är inte så här att det då är ett tv-klipp de tittar på, de tittar liksom på material. Så det känns som att det händer nu, fast det hände för 30 år sedan. Förstår du vad jag menar? Det är liksom här och nu. Men det som är då genomgående temat i det här, det är en väldigt fascinerande dokumentär, men det som är väldigt genomgående i den här dokumentären är att han har mått väldigt dåligt. Och mycket av det beror nog på att han slog igenom som så ung och inte hade något skyddsnät runt omkring sig. Så han tidigt började hans psyke att liksom svaja. Plus att han började liksom använda alkohol och droger och har varit på rehab flera gånger för det här under sin karriär. Men det är en sak som jag vill komma fram till i den här dokumentären, och det är att han har lidit väldigt mycket av panikångest. Och det när han då har blivit soloartist, jag kommer inte ihåg vilket år det här var, det kanske var 2008, kanske någonstans där kan jag tänka mig att det var. Då skulle han alltså då, han var ute på en jättelång turné över hela Europa. Och i den här turnén då så skulle han göra 2 kvällar i Leeds i England. Och de här 2 kvällarna skulle då köras live på tv. Så att förutom då att han hade 80 000 personer i publiken i Leeds, så hade han också då tv-tittare, flera 100 miljoner som satt och tittade på det här. Första kvällen när han går ut i Leeds så får han panikångest och har panikattack under hela konserten. Det försvinner inte under hela den här konserten. Så när han går av scenen så säger han bara så här: jag gör aldrig om det här. Jag kommer inte, ni får ställa in imorgon, jag går inte ut och gör det. Det finns inte en chans att jag gör det här igen. Det här var det värsta jag upplevt i hela mitt liv. Jag går inte och gör det. Och då säger arrangören, vet du vad? Om inte du går ut imorgon och gör det här, så kommer det att kosta dig så mycket så att du kommer att gå i personlig konkurs. Du har inte råd att betala tillbaka biljettintäkter till 80 000 personer som är där, plus alla tv-rättskostnader, allt som jag betalat. Inte bara du kommer gå i personlig konkurs, utan också alla i ditt team. Så du har ingen val. Du får bara gå ut och göra det här.
Ah, fy fan. Alltså, det är så jäkligt.
Den ångesten. Och liksom det uttryckte sig på ett sätt. Du vet att han hade ingen koll på vad han gjorde när han stod på scenen. Han var liksom, han var så mycket inne i den här paniken. Så att det var liksom, det var den värsta upplevelsen jag haft i hela mitt liv. Men han hade inget val. Det var bara att göra det och gå och genomföra det. Och jag tyckte att det här var så intressant att han pratade om det här. För att jag kan bara liksom relatera till mitt liv. Jag kan ju inte relatera till hur det var med de här konsekvenserna inför 80 000 personer. Men jag har varit i den här situationen själv. När jag har haft så stark panikångest. Men ändå vet att man har en publik som står där ute och väntar. Du måste gå ut och köra även fast du har panikångest. Och hur mycket det kostar på kroppen att tvinga sig till att göra en sån här grej. Och det var så,
men hur
det var så,
gör man det?
Nej, det är bara gå. Alltså det är bara gå ut och köra. När jag fick de här panikångestattackerna första gångerna, så visste jag ju inte hur jag skulle hantera det här överhuvudtaget. Utan det var ju bara så här, och i mitt fall har det varit så att jag blir så illamående så att jag tror jag ska kräkas. Alltså när jag börjar sjunga så kommer det liksom kräkreflexer. Och det är inte så kul att göra det inför en publik. Men sen så fick jag lära mig när jag gick i terapi att när den här paniken kommer, så istället för att streta emot och bli rädd, vilket man ju blir när det här händer, så ska man istället bara säga: kom och ta mig, kom då paniken, tänka för sig, kom och ta mig. Och, när man gör det så slappnar kroppen av och paniken kommer, men den brukar oftast klinga av väldigt mycket fortare än om man stretar emot. Så att det där har ju hjälpt mig genom åren. Men det var bara så, för mig var det så stort att få höra honom berätta om det här, för att jag kände igen mig så mycket i det han berättade. Och jag har inte hört någon annan som har pratat om det på det här sättet.
Har du några andra tips på hur man ska göra när man får panikångest? Har du några andningsövningar som du gör eller någonting som du vet att det här fungerar för mig i alla fall?
Ja, alltså för det första, om du har möjlighet. För panikångest kommer ju oftast när man är väldigt stressad. Så när man känner att den här känslan börjar komma, att vara där och dra i handbromsen. Om du kan liksom gå in i ett eget rum, vara själv, andas. Försök att inte hetsa upp sig utan djupandas. Alltså göra din meditation på 10 minuter. Det är säkert det allra, allra bästa. Men framförallt, det som har hjälpt mig mest, streta inte emot. Försök att styra dina tankar och tänka att kom och skölj över mig. För då vet man att då klingar det av. Istället för att man stretar emot och blir rädd, då blir det mycket, mycket värre.
Det känns som att springa emot elden. Att man vet att bakom elden så finns det, är det sönderbränt, så där finns det mera luft och syre, tänker jag. Man för att springa ifrån elden.
Väldigt
spring igenom liknelse. Istället. Magda brukar säga att när hon fick ett tips om att man skulle andas i fyrkant, att man följer en fyrkantslinje, så här, först från hörn till hörn, så man andas in i en linje och så kommer man till hörnet och så andas ut ner och så andas man in på långsidan Och så går för upp igen, typ. Man andas i en fyrkant så hela tiden. Så här, så ska det också
vara otroligt, hjälpa. Säkert jättebra. Också av den anledningen att du, det blir någonting som är grafiskt. Du börjar tänka på någonting annat. Du tänker på den här fyrkanten och hur du följer linjerna. Och när du liksom börjar att tänka annat så kan du säkert också få bort paniken. Så det är säkert jättebra.
Ja, väldigt bra. Du, jag tror det är dags för våran lista.
Nu kommer den.
I säng med Tobias och Gabriel.
Vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Ja, men den här veckan ska vi lista saker som vi vill rekommendera som händer i december i år. Det är snart första advent och jag tänker att då är det väl en bra idé att börja tänka på vad man ska göra. För julen är ju inte så stressig, det finns ingenting att göra i december annars. Det brukar ju vara en lugn månad ofta.
Absolut. Så mycket tid att hinna ut och förlusta sig helt enkelt.
Verkligen.
Kan inte du börja?
Ja, men alltså, jag vet inte, den här hösten har ju gått så fruktansvärt fort och jag har haft så mycket att göra, så att det är faktiskt två av sakerna är faktiskt mina egna saker, måste jag bara säga, så det är inte så här, men jag har inte så mycket annat att rekommendera, men den första december så är det ju World AIDS Day, och dagen innan så är jag faktiskt uppe i Östersund och ska hålla en föreläsning om HIV och om min resa såklart, men jag är faktiskt i Östersund på Gamla Teatern där och ska föreläsa. Och jag ser jättemycket fram emot det, för jag tycker det är kul att få komma ut och få prata om den här, det perspektivet på i mitt liv, vad som hände och hur man faktiskt ska ta sig igenom de där mörka stunderna i livet också, hur det faktiskt kan skapa styrka om att man rustar sig och man kommer igenom där hinna på vägen. Så att det ska bli jättespännande att få prata lite mer ingående om just den lilla fadäsen i mitt liv.
Och väldigt viktigt tycker jag, för att det känns som att på sista åren så pratas det inte så mycket om HIV. Och World AIDS, det är ju inte alls så uppmärksammat längre som det var för kanske 10 år sedan. Rätta mig om jag har fel.
Och grunden är väl att det egentligen inte är någonting att uppmärksamma, klart, i alla fall inte i västvärlden, för det här är ju inga problem. De som har medicinerad HIV är ju helt... Och det går ju inte att smitta ens en gång liksom, om man har omedelbara värde i blodet. Men det är fortfarande långt, 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 långt mycket värre än riktigt i Afrika eller Asien där det inte finns medicin. Så där dör man fortfarande i AIDS. Otroligt viktigt också att minnas de som faktiskt gick den här otroligt fruktansvärda döden i möte under 80-talet. Mm. Så att vi fortfarande kolla på det.
Såklart. Verkligen. Mm. Verkligen. Men det är ju faktiskt fortfarande människor som blir smittade. Så jag menar, så länge som folk blir smittade så är det viktigt att prata om det.
Ja, och gå och testa er framförallt. Alltså man går och testar sig med gärna mellanrum. Och inte bara homosexuella män. Det här är ju faktiskt en sjukdom som drabbar alla. Så att ingen går säker. Men det bästa är ju då det bästa med att få viruset är ju att man är ju den säkraste sexuella partnern i världen, för man liksom, man kan liksom inte smitta, och det, om man är medicinerad så finns det liksom ingenting, jag kan ju inte få det igen liksom. Så att
Det är sant. Okej, jag ska hoppa från ett allvarligt ämne till någonting mycket mer ytligt. Jag skulle faktiskt vilja rekommendera att gå, för att man är van att gå på liksom traditionella julkonserter och så här. Men någonting som man inte ska glömma bort i december, det är faktiskt Wallmans salonger. Och varför jag vill tipsa om Wallmans salonger just i december är för att de går in, varje år så går de in i ett så här julmood på Wallmans salonger. Och så att förutom då att man får se den här dinnershowen, så får man också äta en special julmeny. Och det bästa av allt är ju att de har kanske Sveriges bästa gottebord, som de kallar det för. Har du varit där på deras...
Jag kommer ihåg deras gottebord. Alltså, det är ett helt fantastiskt rum där inne.
Ja, det är verkligen det. Och för oss då som har en så här extra sötsug, så är ju det behållningen av julbordet. Så att då få underhållning, få äta gott, men framförallt också då få njuta av fantastiska desserter och godisupplevelser. Så rekommenderar jag Wallmans faktiskt.
Ja, de har så mycket på Wallmans. Man får ju så mycket för pengar liksom. Där får du både show och mat och umgänge. Det är fantastiskt trevligt där. Har du ätit några julbord i år?
Det har jag. Vi gjorde ju det förra veckan på, på 10-årsjubileet med kören.
Ja, ja.
I Göteborg. Så att jag åt julbord då. Har du ätit något?
Ja, jag var på Josefinas faktiskt med mina fantastiska coachingkompisar.
Och hur var det?
Som vi har runt coachningen. Jättebra, jättetrevligt verkligen. Vi, vi kom in lite sent så vi missade faktiskt lite av... För vi började med varmrätt så skulle vi ta det kalla sen. Och det var fantastiskt så här, lax och sillbord. Men då hade de plockat bort det när vi skulle börja ta sill och lax. Så att det blev ingenting för oss. Men ett jättestort rum med bara godsaker och godis. Och kakor och, så det var också väldigt bra måste jag säga.
Det ser väldigt fint ut där, för det är väldigt dekorerat utanför också. De har liksom lyst upp hela
Josefinas. Jättemysigt, ja verkligen alltså, jättemysigt. Ja, jag ska faktiskt, tänkte jag skulle rekommendera, alltså, förra året så var jag på Carolas julkonsert i Steninge. De hade ladan liksom. Och det var faktiskt en upplevelse utan dess like. Och då tänker jag att det kan inte vara sämre i år i Skandinavien, tänker jag. Det var 16 december. Nej. Jag tänker att det måste också vara en upplevelse. Och hon har ju också tagit med sig en av en stor kör. Hon lånade någon av din eller? För det var 800 pers.
Ja, jag vet. Ja. Nej, jag vet inte vilka körsånger hon har, har med sig faktiskt. Men jag vet ju att hon jobbar med Spångbergs från Örebro. Och de har också en stor kör. Så det kanske är delar av dem. Och sen så säkert lite Göteborgs karsonger också kanske. I don't know.
Ah, okay, okay, okay. Ja, okej. I alla fall med sin gospelkör också. Hon är ute på sin fjärde turné nu mera med sin gospelshow. Ja, liksom. Ja, alltså, det är inte klokt alltså. Hur har hon pallat det här året?
Jag fattar inte.
Tänk mig att efter en produktion går in i nästa och så nästa och så nästa plus den här firen de gjorde i maj med tv-inspelning och allt det och nu en till julkonsert liksom, för i Skandinavium. Vad ska jag göra nästa
år? Det är Carola i ett nötskal alltså, hon har ju när hon ger sig in i någonting då ska det vara rejält och det har det verkligen varit i år kan man säga.
Så ja, helt sjukt.
Är så coolt faktiskt. Verkligen coolt.
Ja, väldigt kul.
Jag går lite i dina fotspår och rekommenderar någonting eget. Då på min andra plats. Och den 9 och 10 december så kommer jag ha min traditionella julkörhelg. Som är i Stockholm i år. Och det är då en hel weekend där man då får sjunga kära älskade låtar med repetitioner. Vi kommer vara på Historiska museet i Stockholm och öva. Och vi kommer ha ett framträdande där på lördag eftermiddag. Och sen så kommer vi avsluta allting med en konsert på julmarknaden i Gamla stan. Klockan 15.30 den 10 december. Och har man inte möjlighet att vara med då och sjunga under helgen så är man då välkommen att komma och titta på oss på julmarknaden i Gamla stan den 10 december klockan 15.30. Och mer information om den här julkörhelgen om man vill signa upp sig och vara med och sjunga så kan man hitta det på happyvoices.se och så klickar man på julkörhelg 2023. Där finns allt.
Låter ju helt fantastiskt. Alltså bara tänk, snacka om julstämning och komma i lite god tomte mood.
Verkligen, verkligen.
Vi är så generösa också och verkligen framhäver våra egna event.
Verkligen.
Ja, jag måste ändå få slå ett slag för vi har ändå fyra konserter kvar nu här, fyra stycken jobber kvar innan jul. Så vi är ju då i Gävle den 1 december på fredag och i Sundsvall den 2 december. Det finns fortfarande några biljetter kvar. Och så är vi även i Växjö den 8 och i Kalmar har vi avslutningsshow den 9 december. Så att det vore ju jättekul om vi kunde få dit underbara smålänningar och lite gästlänningar och lite, vad är det där uppe sen? Det är väl medelpad i Sundsvall.
Förmodligen, ja. Ja, det låter fantastiskt. Och sen, ska ni fortsätta i vår eller? Vad händer?
Ja, vi ska fortsätta i vår. Vi har lagt en liten turné i januari och februari och sen så ska vi gå i en lite längre turné i april-maj.
Okej, okay. Häftigt.
Jag tänker spännande, att det inte blir någon stans.
Ja, precis. Det är lika bra att passa på. Verkligen. Okej, min första plats är en julkonsert med två utav de häftigaste rösterna som vi har i Sverige, tycker jag. Och det är en konsert som kallas för A Soulful Christmas med Sarah Dawn Finer och Samuel Ljungblad. Du vet vem Samuel Ljungblad är?
Samuel är ju
coolast. Han sjunger så fantastiskt. Och de åker runt i hela Sverige och tillsammans med Bohuslän Big Band. Och det blir ju liksom en annorlunda julkonsert som blir mera soul och gospel, kan man tänka sig. Och de har sin premiär den 1 december i Linköping, och sen så kör de ända fram till den 15 december. Soulful Christmas, det skulle jag jättegärna vilja gå och titta på själv.
Ja, men du, tack för en underbar fin podd. Alltså vi börjar närma oss avsnitt 400.
Ja, vi börjar verkligen närma oss 400. Har ni några förslag på vad som ska hända på vårt 400 avsnitt, så skriv gärna till oss och med lite förslag. Vi har lite tankar själva också.
Det har vi verkligen, alltså, men det vore kul att få lite input från våra underbara lyssnare som är med oss så mycket. Underbart. Verkligen. Men då tackar jag för idag, och vi säger bara hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.